Nåd, barmhärtighet och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus vare med er alla. Amen. Låt oss be. Livets ande, kom från ovan. Kom och bär från himlen bud. Du kan ge den stora gåvan, tron på ordet, tron på Gud. Till Guds människor du talar än idag kring all vår jord. Folk och själar du huggsvalar än idag med skriftens ord. Amen. Vår predikotext idag är den texten som vi hörde, evangelietexten som vi hörde läsas från altaret tidigare. Den är en känd text för er, så jag tror vi läser den inte igen. Predikan idag kommer att handla om den som är utan synd får kasta den första stenen. Man kan fråga sig, betyder det som Jesus säger att det är fritt fram att begå synder? Eftersom ingen av oss är utan synd. Är det det han gör när han säger det här? Att vi inte kan längre föra varandra inför rätta. Vi inte kan längre påtala synder. Har det ingen betydelse hur mycket vi super och svär, talar strunt eller ligger runt? Ingen klarar ju ändå av att hålla livet perfekt, måste vi medge. Leva syndfritt. Och Jesus är ju trots allt, har vi lärt oss, syndarens vän. Se bara på den här världen vi lever i idag. I kärlekens namn, kärlekens och toleransens namn, välsignas syndarens synder av kyrkor runt om oss. För vem kan väl säga något? Inte är du heller felfri, min vän. Han som har gjort, inte har gjort något fel kan kasta första sten. Låter inte bekant. Är det en god förståelse av det här stället? Är alla som öppnar munnen och talar om obekväma synder egenrättfärdiga, högmodiga och fariseer som vandrar fjärran från Jesus och hans evangelium? Är det det som texten säger? Nej, visst inte. Men det finns högmodiga, egenrättfärdiga och fariseiska människor som gjort Bibeln till en lagbok. Det vet vi. Sådana som bondas och oroas och har tungt över andras synder. Men vänner, alla som påtalar synder är inte lagiska. Jesus var inte lagisk. Men otaliga gånger påtalar han synder. Han flyr inte till tillfällen när han började varna och tillrättavisa. Kanske det hårdaste stället finner vi i Matteus evangeliet, där Jesus säger till sin gode vän och lärjunge Petrus, när han försökte hindra honom från att tala om sin förestående korsdöd. Ni minns säkert det stället. Det stället som är väldigt svårt att förstå för oss. När Jesus säger till Petrus, gå bort från mig, Satan. Du vill få mig på fall. För dina tankar är inte Guds tankar, utan människors. Men är det så att den här texten från Johannes evangeliets 8:e kapitel, som är så kär för oss, inte är bra, trots allt bra att användas av oss? Är det så många som har missförstått den? Att det handlar om att allt är tillåtet. Ingen kan säga någonting om din synd. Vad är den rätta förståelsen av den här texten då? Finns det en sådan? Eller behöver vi också nu i toleransens namn inte komma med sådana uttalanden som vi skulle veta mera än andra? Låt oss konstatera för det första att synden är brott mot Guds lag. Att synda, man syndar när man inte gör Guds vilja eller undviker att göra det han, när man gör emot Guds vilja eller undviker att göra det som han har påbjudit, det som han har föreskrivit att vi ska göra. Den här kvinnan hade klart gjort sig skyldig till överträdelser och brutit mot Mose lag. Så hade även den som låg med henne gjort. Så enligt lagen skulle de båda stenas. Att mannen som legat med henne, eller kanske männen, inte var dragen inför rätta och hotades av samma stening, gör inte kvinnans gärning mindre värd eller mindre skyldig. Hon hade gjort det och förtjänade stening. Och det som kom med henne till Jesus var ju inte intresserad av att uppfylla lagen och skaffa bort orättfärdigheten som det står i Guds Moselag, utan det ville fälla Jesus. De var beredda att offra den här kvinnan för att komma åt Jesus. Så den här kvinnan var ju inte dömd, utan skulle utan rättegång blivit stenad om Jesus sa det så. Något som vi vet att Mose förbjöd dem att göra när han säger i sin femte Mosebok: om en man eller kvinna hos dig i någon av de städer som Herren, din Gud, ger dig visar sig göra något som är ont i Herrens ögon, Herren din Guds ögon, genom att överträda hans förbud. Och detta blir berättat, och lite senare säger jag, att detta blir berättat för dig och du får höra om det, ska du noga undersöka saken. Om det visar sig vara sant och kan slå fast att detta avskyvärde har förövats i Israel, ska du föra ut till din stadsport den man eller kvinna som gjort denna onda gärning, må det vara man eller kvinna, och stena den personen till döds. Efter 2 eller 3 vittnens utsagor ska han dödas. Ingen ska dömas till döden efter endast 1 vittnesmål. Först ska vittnens hand lyftas mot honom för att döda honom, och sedan hela folkets hand. Du ska skaffa bort det som är ont ifrån dig. Ingen skulle avrättas godtyckligt, utan dömas efter noga undersökning. Detta var inget som det här folkhopen var intresserad av, utan de ville bara fälla Jesus, som vi tidigare sa. Skulle Jesus uttryckt samtyckt i hennes avrättning, tror jag stenarna skulle ha regnat där på stället över henne. Utan rättegång och vidare undersökning. De hade gaddat ihop sig och stod nu beredda att döda henne. Men Jesus sätter sig ner och börjar rita i sanden på tempelplatsen. Vad han skrev eller vad han ritade vet vi inte. Men folket med lite, kanske lite mindre aggression, fortsätter att fråga honom och fordrar ett svar av Jesus. Och Jesus vet att det inte har rent motiv, att det inte vill skaffa bort orätten från Israel. Kanske det här var en känd syndare som hade fått gå runt på Jerusalems gator en längre tid, kanske till och med en av glädjeflickorna som fanns på den tiden, som användes kanske inte av dem personligen men av någon nära kär eller vän till dem, så alla kunde säkert samtycka till att det här var en rätt dom av dem som stod där. Och inget blod, oskyldigt blod skulle ha utgjutits om det hade avrättat henne. Men det kanske det också hoppades att den här situationen skulle skrämma Jesus så mycket så han skulle ha brutit mot Mose lag och nonchalerat den. Och om de hade stenat henne där, jag tror de var medveten om att romarna inte skulle ha gått förbi det, varken de som stenade eller Jesus som beslutade om steningen. Så det straff som skulle ha drabbat Jesus skulle även ha drabbat dem. Jesus ville de åt. Och visst kom de åt honom. Varje synd som en människa har gjort sig skyldig till skulle han betala för. Så även de här synderna. Och visst hade de rätt att han älskade syndaren. Ja, även den stenbärande folkhopens synder. Även deras synder skulle svida på Jesu kropp inom en snar framtid. Så när han säger att den som är utan synd må kasta den första stenen, följer han Mose föreskrifter om att hur en stening skulle gå till. Först ska vittnens hand lyftas mot för att döda honom, säger Mose. Och det som Jesus också säger här, men han vrider till det lite. Han skärper till det. Han säger, den som är utan synd. Jag tror inte man ska gå så långt och säga att det handlar om hela livet. Utan i det här fallet, den som är utan synd i det här fallet, den som har vill skaffa bort orätten från Israel, den som är beredd att gå längre i sin strävan efter att skaffa bort orätten från Israel. Och den som är vittne till det här, han kan kasta första stenen. Men ingen av dem hade ett orent motiv. Ingen av dem ville skaffa bort orätten från Israel. Deras motiv var inte att söka Herrens sak, utan de ville fälla Jesus. De frestade Gud. Och de visste det troligen med sig. I brådskan att fälla Jesus var de beredd att gå över lik och att synda mot Guds uppenbarade vilja och rätta någon godtyckligt. Så redan där överträdde de Guds lag. Men Jesu svar till dem går även djupare än så. Han frågade dem, har de verkligen råd med evigheten framför ögonen, den allseende guden, att nu börja kasta sten, att nu börja stena någon för överträdelser? Har de verkligen råd att göra det? Steningen, straffen, kan komma närmare i det avfälliga Israel. Det kan drabba dem själv, deras närmaste eller vänner. Jag tror inte det ska stanna med den här kvinnan, utan jag tror det ska gått mycket, mycket längre. Så bry sig då Jesus om den här kvinnans synd när han säger så här. Säger Jesus att hon inte förtjänar det, steningen? Nej, det gör han faktiskt inte. Han motsäger sig inte att det skulle ha stenat henne. Ja, det var den synden skulle straffas med, som vi vet, enligt Mose lag. Och Mose föreskriver att båda ska stenas när det blir tagen på bar gärning. Kanske till och med det var flera än den här enda mannen. Inte heller är han emot att lagen blir predikad. Men låt oss inte predika den selektivt. Bara lyfta fram vissa synder. Låt oss inte glömma våra egna synder. Lagen kräver att vi ska vara felfria och heliga. Allt annat är överträdelse av Guds lag. Lagen kräver att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Det är det första och största budet. Sen kommer ett som liknade. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Det är helt rätt att synden ska bekämpas. Lagen har fortfarande samma skärpa som den alltid har haft. Och Gud i himlen hatar ännu enligt sin lag synden och syndaren i sin helhet. Lek aldrig någonsin med tanken att synden är ofarlig. Låt dina stenar falla ur dina händer. Dem som du anklagar din nästa med. Det som du anklagar din nästa med. Kasta bort det och låt det ligga. Ta inte med det hit. Men stanna kvar på tempelplatsen. Här på tempelplatsen idag. På hedningarnas förgård. Stanna hos Jesus, fast det gör ont i ditt bröst, fast du känner att orden träffar dig, eller håller på, till och med håller på att kväva dig. För Jesus säger exakt på samma sätt till dig idag som han sa till kvinnan, den enda syndaren som lämnade kvar hos honom, äktenskapsbryterskan i vår text. Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mera. Hon blev benådad. Hon behövde inte stenas. Jesus hade inte kommit för att döma världen, utan för att världen skulle ha liv. Snart var tiden inne när Guds krav på blod för synd skulle upphöra. Varken människors eller djurs blod skulle mera utgjutas. För Jesus gick in i det allra heligaste en gång för alla, läser vi här brevbrevet. Inte med bockas och kalvars blod, utan med sitt eget blod. Och var en evig återlösning. En evig återlösning för oss alla. Jesu eget blod rann en liten tid efter det här i hennes ställe. Därför behövde inte hon dö. Men fortfarande finns Jesu uppmaning till henne att gå, men synda inte mera. Också kvar som en uppmaning till oss att leva ett liv, ett ärbart liv. Du har blivit utvald och kallad ut ur den här världen. för att leva med honom. Johannes påminner oss, älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Allt som är i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består för evigt. Vänner, vad är då Guds vilja? Jesus säger, ja, detta är min fars vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Amen. Låt oss be. Kom, o Jesus, och styrk oss med kraften från dig. Kom och uppliva modlösa hjärtan. Hjälp oss troget och stadigt att följa din stig och att uthärda korset och smärtan. Fyll vår tro med din glöd. Ge åt hoppet ditt stöd. I ditt hägn låt oss alla bevaras. Hör vår bön, var oss när, du som hjälparen är. Låt din bild i vårt hjärta förklaras. Amen.